Jag tar avstamp idag utifrån ett par bibelord som vi har läst i gudstjänsterna, de här senaste gudstjänsterna. Summan av dina ord är sanning, har vi läst. Summan av Guds ord, slutresultatet, när man räknar ihop det, så är det sanning. Guds ord är sanning, det är sant. Det håller att lita på. Guds ord är levande och verksamt. Guds ord har liv i sig. Det påverkar. Bibelordet påverkar den som kommer inom hörhåll. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Guds ord ger ljus. I hans ljus ser vi ljus, som vi hörde här i inledningen. Guds ord kan lysa upp faktiskt på ett väldigt konkret sätt. Ungefär som att man är på väg någonstans och kanske inte vet vart man ska gå. Så kan ordet lysa upp, ge oss att visa åt här går vägen, hitåt ska vi. Och Guds ords förmåga att uppenbara saker för oss med den helige andes hjälp, som är temat för mitt budskap idag. Det är någonting som vi behöver, hans uppenbarelse. Bibeln så förmår att göra mycket för oss. Och några av de saker som Bibeln kan vara för oss, så ska vi ägna oss åt en tid framåt här i församlingen. Det kommer bli ett antal tillfällen under den här våren med titeln här Bibeln som. Och så kommer det vara olika saker som Bibeln är för oss. Och jag tror att det här är viktigt. Jag tror att vi behöver det här. Och utan att vara profetisk, göra något anspråk på det, utan att peka finger på något sätt, så tror jag ändå att man kan säga så här. Jag skulle kunna, vem som helst som i en förkunnarroll skulle kunna ställa sig upp i vilken gemenskap som helst och säga något i stil med att jag tror generellt att vi, de flesta av oss, läser Bibeln mindre än vad som är nyttigt för oss. Så är det. Det vi med all säkerhet kan veta är att bibelläsandet har minskat de senaste decennierna. Man har gjort undersökningar på det. Men det gäller också läsande av böcker överlag. Kristna böcker och vanliga böcker. Kristna bokhandlar så tampas inte bara med nätet, att det är billigare priser och beställa böckerna på internet, utan även det faktum att folk generellt läser mindre böcker idag än vad man har gjort tidigare. Och som kristna så kan vi inte ha den här, vi kan inte behandla Bibeln som en tillvalsprodukt i vårt kristna liv. Någonting som man kan välja att ta del av eller inte, lite utifrån hur man känner det. Vi kan inte behandla Bibeln hur som helst och tro att det inte kommer att påverka oss. Vår tro eller saker som vi dras till eller sätter vårt hopp till och så vidare. Vi kan som inte, det funkar inte på det här sättet att vi nöjer att säga att vi är kristna och vi har Jesus, men Bibeln, alltså det är jobbigt att läsa Bibeln. Alltså. Det funkar inte på det sättet. Och det är viktigt också att tala om den här brottningskampen med Bibeln som man kan ha. Jag ska inte gå in på det idag. Men det finns utmaningar. Det här är inte en lätt bok alltid. Det vet vi, tror jag, allihop. Det finns saker i den här som är svåra att förstå. Vi är den första, när man möter det, vi som är första anblick så. Men vi behöver också tala om att vårt andliga väl, ditt och mitt andliga väl, så hänger faktiskt intimt ihop med hur väl det står till med inflödet av Guds ord in i våra liv. Mängden eller bristen av Guds ord som når oss, det påverkar oss oavsett. Bibeln så är med andra ord någonting som faktiskt definierar oss som kristna och människor i väldigt hög grad. Jag vet inte vad du tänker på när du hör det här att vi ska ha Bibeln som tema här nu framöver. Ni kan läsa i månadsbladet lite vad som händer, vilka inriktningar som kommer här framöver. Ska pastorn tala om det här nu resten av vårterminen? Ja, i princip ska jag göra det. I alla fall fram till påsk. Och jag vet inte vad det väcker för tankar om du känner att oj, det här låter ju spännande och lockande. Eller det blir jobbigt. Eller är man oengagerad? Oavsett reaktionen så tror jag att det är en nödvändig reaktion. Att du behöver ha den reaktionen. Och du ska lyssna på den. Och idag då, som sagt, så ska jag tala om Bibelns förmåga att uppenbara. Budskapets i den här boken, möjligheten till att visa sig, att bli tydlig, att exponera saker. Och själva poängen med min predikan idag så är just det här att Guds ord innehar eller besitter egenskaper att uppenbara saker för dig och mig. Den här boken, som i och för sig är vanliga ord, vanliga bokstäver, vanlig trycksvärta, men den bok som är levande. Och den har förmågan i sig för den som kommer inom hörhåll eller läser att orden blir levande och uppenbara saker för oss som vi kan behöva där och då. Bibeln är en levande bok. Levande Bibeln finns det en bibelöversättning som heter, helt rätt. Det är precis vad det är. Bibeln är levande. Hela skriften är utandad eller inspirerad, som det står ett annat ställe, av Gud. Och kan användas när man undervisar, tillrättavisar, korrigerar och fostrar till rättfärdighet. Så att den som tillhör Gud blir väl rustad för alla goda gärningar. Så står det i andra Timoteus brevet 3, 16-17. Och personligen så är det min fulla övertygelse att Gud faktiskt vill uppenbara sig för oss människor. Han vill visa sig för oss. Han vill visa oss saker. Att du och jag ska få förståelse för vem han är och hur han är också, inte minst. Jesus säger så här i Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott mig, och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Jesus ber en bön och säger att han prisar Gud för att han har dolt det här för de lärda och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Gud är, som sagt, återigen väldigt mån, tror jag, om att vilja visa sig för människor. Men i det här sammanhanget så låter Bibeln oss också förstå att Gud väljer vem som får del av den här uppenbarelsen och vem som gick miste om den. Får han göra så? Ja, varför inte? Han är ju Gud. I den här texten så var det de lärda och de kloka. Lärda och kloka som gick miste om uppenbarelsen från Herren. Och vilka de var, de lärda och kloka, det kan man ha olika uppfattningar om. Det är lätt att tänka att de var, Jesus åsyftade det här, fariseer och skriftlärda. Men lärda och kloka, det hade funnits i alla tider. Och det är inget fel att vara vis, inget fel att vara lärd och klok. Men det blir ett bekymmer om man sätter sitt hopp till sin egen klokhet, till sin egen förmåga, till sin egen vishet. Eller andra människors vishet och tänker att ja, men det räcker, vi klarar oss. Vi har allt som vi behöver. Vi har all kunskap som vi behöver. Vi klarar oss utan Gud. Bibeln, nej, det är inget för oss. Men så fanns det också de som fick del av Gud och det han ville uppenbara för dem. För dem som är som barn, står det. Som med andra ord har ett barns förväntan och tillit till honom. Vi vet alla hur barn är. Vad som kännetecknar barn. Det finns en förväntan. De är inte misstänksamma. De litar på föräldrarna. Och de kom, vi ser det, de drogs till Jesus. Barnen kom till Jesus. Och de ville vara i hans närhet. Gud vill uppenbara saker för oss. Och vi kan faktiskt få del av det när vi är i hans närhet. Det kan ske när vi är i bön. När vi är ute och promenerar. Det blir väldigt fint väder idag. Solen kom fram. Vackert vinterlandskap. Man är ute i naturen kan man få en förnimmelse av Gud. Man kan se något. Uppleva honom där. Det kan också ske i ett möte med en annan människa. Som kan bli värdefullt på något sätt. Man bara upplever det i ett samtal i något sammanhang. Så finns plötsligt Gud där. Och Jesus säger ju att där två eller tre samlas i mitt namn. Där är han mitt ibland. Och vid sådana här tillfällen så kan det hända att vi förnimmer någonting. Vi förstår någonting som vi inte har förstått på samma sätt tidigare. Vi ser någonting i nytt ljus. Eller så ser vi någonting tydligare än vad vi gjorde tidigare. I ditt ljus, i hans ljus, så kan vi få se ljus. Och uppenbarelse från Herren själv så kan också komma till oss när vi tar till oss Guds ord. När vi är i Bibeln, om man uttrycker det på det sättet. Och det känns ju naturligt ett sånt här tillfälle när vi pratar om Bibeln och vad Bibeln förmår att läsa en del i Bibeln, eller hur? Och jag hade tänkt att vi skulle se på två bibelsammanhang, men jag insåg att ja, det kommer kanske att ta lite för mycket tid, så att jag nöjer mig med ett. Men så får ni läsa det andra själva sen hemma om ni vill. Men vi ska se lite grann utifrån Daniels bok. Och läsa lite grann om... För jag tycker att det här är ett exempel på hur... Som visar på att människor fick del av Guds uppenbarelse. Och Gud lät den få del av det. Och det blev till välsignelse både för dem och det sammanhang som de befann sig i. Det finns bibeltexter med sen på den andra. Jag lämnade en lapp där med. Men om annars så får ni har ju biblar i bänkarna, så ska vi läsa ifrån Daniels bok. Och från första kapitlet och första versen. Vi läser här från början för att få ett litet sammanhang i lite förståelse för vad det här är för vad vi kommer in i. Daniels bok efter Hesekiel, eller hur? Jag väntar lite grann tills jag bläddrat klart här. Och det är då Daniels fångenskap i Babel. Jag har min översikt här. Vi läser från första versen. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden och Herren gav Juda kung Jojakim i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin Guds hus i Kinars land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Aspenas att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnembörd, unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga i att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk, och kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som han själv drack. De skulle läras upp i 3 år och därefter tjänstgöra hos kungen. Bland dem så var Daniel, Hanania, Mishael och Azaria av Judas stam. Men första hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania, Shadrach, Mishael, Mesak och Azaria, Abednego. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad första hovmarskalken att han inte skulle behöva orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet hos den första hovmarskalken. Men han sa till Daniel: jag är rädd att min herre kungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni är magrare än era jämnåriga bland de unga männen. Då drar ni skuld över mig inför kungen. Då sa Daniel till hovmästaren som första hovmarskalken satt över Daniel, Hanania, Mishael och Azaria: gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat. Och gör med din tjänare vad du då ser. Han lyssnade till deras begäran och gjorde ett försök med dem i 10 dagar. Och efter de 10 dagarna visade sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat. Då tog hovmästaren bort maten de skulle ha fått och vinet som de skulle ha druckit och gav dem grönsaker istället. Åt dessa 4 unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar. När tiden var inne, då kungen bestämt att de skulle hämtas, fördes de av första hovmarskalken inför Nebukadnessar. Kungen talade med dem, och det fanns ingen bland dem alla som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Mishael och Azaria. De fick därför tjänstgöra hos kungen. Han fann att de i allt som krävde vishet och förstånd var 10 gånger klokare än alla de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar ända till kung Koresh första regeringsår. Det står bland annat här att de här 4 unga männen, de var 10 gånger klokare än alla andra. De hade insikt i all slags skrift och vishet. Och Daniel hade tydligen en förmåga till att kunna tyda drömmar och förstå sig på drömmar som folk bad. Eller drömmar som folk hade. Vi läser inte att Daniel hade läst någon kurs i drömtyderi på universitetet. Det var inget som han var född med, den här förmågan. Utan vi ser här i versen att det står att Gud gav kunskap och insikt. Gud gav. Daniel hade den här förmågan att förstå och uppenbara drömmar. De här 4 männen tillsammans hade insikt och vishet i all slags skrift. Det kom inte från dem själva, läste vi här. Utan det var Herren som gav dem. Herren uppenbarade för dem. De fick det här till sig, den här förmågan, på grund av att Gud gav dem vad de behövde. Allt det här var Guds verk och hans förtjänst. Vi fortsätter att läsa ifrån 2 kapitlet. Där vi ser att nu får då framförallt Daniel möjlighet till att använda sig av det som Herren har gett honom. 2 kapitlet med rubriken Nebukadnessars dröm. I sitt 2 regeringsår hade Nebukadnessar drömmar som gjorde honom orolig och sömnlös. Då kallade kungen till sig sina spåmän, besvärjare, trollkarlar och kaldéer för att de skulle tala om för honom vad han hade drömt. Och de kom och trädde fram inför kungen. Kungen sa till dem: jag har haft en dröm och min ande är orolig. Jag vill veta vad jag har drömt. Då sa kaldéerna till kungen på arameiska: må kungen leva för evigt. Berätta drömmen för dina tjänare så ska vi tyda den. Kungen svarade kaldéerna: detta är mitt fasta beslut. Om ni inte förklarar drömmen för mig och tyder den ska ni huggas i stycken och era hus göras till sophögar. Han verkar vara en lättretad typ, den här kungen. Men om ni berättar drömmen för mig och tyder den, ska ni få gåvor och lön och stor ära av mig. Säg mig därför drömmen och dess tydning. De svarade för andra gången: kungen bör berätta drömmen för sina tjänare, så ska vi tala om vad den betyder. Kungen svarade: jag märker tydligt att ni vill vinna tid, eftersom ni ser att detta är mitt fasta beslut. Om ni inte säger mig drömmen kan domen över er bara bli en. Ni har kommit överens om att ljuga och bedra i hopp om att tiderna ska förändras. Säg mig nu vad jag har drömt, så vet jag att ni också kan tyda det för mig. Kaldéerna svarade kungen: det finns ingen människa på jorden som kan säga det kungen vill veta. Ingen kung, hur stor och mäktig han än har varit, har någonsin begärt något sådant av någon spåman, besvärjare eller kaldé. Det som kungen begär är för svårt. Det finns ingen som kan berätta det för kungen. Ingen utom gudarna. Men de bor ju inte bland de dödliga. Detta gjorde kungen så vred och rasande att han befallde att alla de vise i Babel skulle förgöras. När befallningen hade gått ut och man skulle döda de vise männen, sökte man också efter Daniel och hans vänner för att döda dem. Då vände sig Daniel med kloka och förståndiga ord till Arjok, översten för kungens livvakter, som hade gått ut för att döda de vise i Babel. Han frågade Arjok, kungens befälhavare: varför har kungen gett en sån sträng befallning? Arjok talade om för Daniel hur det var. Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen tydningen. Sedan gick Daniel hem och förklarade saken för sina vänner Hanania, Mishael och Azaria. Han uppmanade dem att be om nåd från himmelens Gud, så att hemligheten skulle uppenbaras och Daniel och hans vänner inte skulle dödas tillsammans med de övriga vise i Babel. Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten, och Daniel prisade himlens Gud och sa: lovat är Guds namn från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar. Han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt. Han vet vad som finns i mörkret, och ljuset bor hos honom. Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga och uppenbarat för mig det vi bad dig om. Du har visat oss vad kungen ville veta. Sedan gick Daniel till Arjok, som hade fått order av kungen att förgöra de vise i Babel. Han kom in och sa till honom: döda inte de vise i Babel. För mig till kungen, så ska jag ge honom tydningen. Genast förde Arjok Daniel till kungen och sa till honom: jag har funnit en man bland de judiska fångarna som kan ge kungen tydningen. Kungen sa till Daniel, som hade fått namnet Beltesassar: kan du verkligen berätta drömmen för mig, vad jag såg och vad det betyder? Daniel svarade kungen: den hemlighet som kungen vill veta kan inga visa män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare berätta för kungen. Men det finns en gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska ske i kommande dagar. Sen börjar Daniel förklara, berätta om drömmen. Det kan ni få läsa själva hemma om ni vill. Återigen, vi ser det här konkreta, att han uppmanade sina vänner att de skulle be till himlens Gud, så att den här hemligheten som fanns där i drömmen, att den skulle bli uppenbar, att den skulle komma i dagar. Och versen efter så står det att då uppenbarades hemligheten för Daniel. Och vem var det som gjorde det? Vem var det som uppenbarade det för Daniel, som han inte hade i sig själv, som han inte kunde veta? Det var självfallet Gud. Han som uppenbarade som är dolt och för djupt. Djupt och för dolt. Och Daniel ger om igen Gud äran, för att det är han som ger förmågan. Det är han som ger möjligheten till att uppenbara. Till att låta vanliga människor få se det som man inte har sett. Till att kunna förstå det man inte har förstått innan. När jag satt med den här predikan så tänkte jag på Nehemja också. Men jag insåg att det kommer att bli alldeles för långt predikan om vi tar oss an honom. Så att Nehemja det är en väldigt bra bok, Gamla testamentet. Jag rekommenderar den. Den tycker jag ni ska läsa. Speciellt kapitel 6 och 7 så får man också tydliga, ser man också tydligt det här hur Gud är med och faktiskt ger Nehemja konkreta idéer på hur han ska gå till väga när han inte visste hur han skulle göra själv. Då uppenbarar Gud för honom vad som är hans vilja. Det finns många, det här var två exempel, det finns många andra texter i Bibeln som är på samma tema. Josef som fick reda på i drömmen att han var tvungen, att han nu var det läge att fly till Egypten. Samma sak också. Han visste inte hur det var. Sen så kommer en ängel till honom i drömmen och han får en uppenbarelse vad som är rätt. Vad som nu är rätt att göra. Och min poäng är som sagt att det finns många berättelser i Bibeln om människor och hur de fick uppenbarelse från Gud. Hur Gud hjälpte dem att se saker som de inte hade sett innan. Hur han hjälpte dem att förstå saker som de inte hade förstått eller varit medvetna om tidigare. Och vi förstår också utifrån Bibeln att Gud faktiskt är mån. Han vill vara delaktig. Han vill låta människor få del av hans uppenbarelse. Att vi ska vara beroende av hans hjälp på det sättet. Och när du och jag läser den här boken, läser Bibeln, så kan vi också faktiskt få uppenbarelse från Gud. Jag tror att det är många av er som har erfarenhet av det. Ni kanske har varit i en livssituation. Sen så har ni läst någonting eller hört någonting kopplat till Bibeln. Och så är det som att det har talat in i eran situation. Jag vet att det finns många här som har exempel på sådana, skulle kunna ge sådana vittnesbörd. Berättelserna i Bibeln handlar ibland om personer som levde kanske med helt andra förutsättningar än vad vi gör. Det var ett helt annan tid och ett samhälle som såg väldigt annorlunda ut. Men trots det så kan också orden från berättelserna tala till oss fortfarande idag. Bibelns ord kan bli levande och uppenbara för oss det som vi behöver här och nu i det som du och jag står i. Vi kan vara i behov av vägledning, uppmuntran, tröst, vishet, mod, förmaning. Allt det så har Bibeln förmågan. Bibeln besitter den förmågan till att ge oss det. Och när vi läser om olika sammanhang så kan det tala till oss in i våra situationer. Vi kan bli hjälpta av Bibelns texter. Och sist och slutligen då, vilka är det som får del av den här uppenbarelsen? Ja, det är ju de som läser eller de som lyssnar. Så var det då, så är det fortfarande idag. De som kommer till Bibeln för att höra, för att lyssna och ta till sig. Så att börja bekanta sig med Bibeln eller återuppta en bekantskap som kanske inte har varit så jättetydlig på ett tag. Det är faktiskt något av det mest fruktbara en människa kan ägna sig åt under den här tiden på jorden. Det påverkar oss, det formar oss och vi behöver det. Vi behöver det var och en. Det finns ett fantastiskt bibelord och jag ska avsluta med det här. I Efesierbrevet, första kapitlet, vers 17-19, där det står. Det är formulerat som en bön och Paulus i sammanhanget då, så är det Paulus som ber för församlingen. Och han tar med dem i en bön som lyder: jag ber att vår Herre, Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Den här bibelordet så brukar man ibland omformuleras som en bön. Och det kanske ni har sett eller bett i något annat sammanhang. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med det och be den bönen tillsammans. Och nu har vi gjort en ändring att vi ber den här bönen kollektivt. Och vi ber den tillsammans, vi ber den för oss. Och det som är bra att när man är många som ber och man ber kollektivt så blir vi alla inneslutna i det. Så låt oss be den här bönen tillsammans som en avslutning. Vi ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande. Så att vi får en rätt kunskap om honom. Och vi ber att våra hjärtan ska upplysas så att vi förstår vilket hopp som han har kallat oss till. Och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Tack att du har hört den här bönen. Tack att du ser våra hjärtan. Tack att du ser vår längtan, Herre. Och vi får också vara trygga med att du vill uppenbara dig själv för oss. Du vill uppenbara dig vem du är. Du vill låta oss få del av din hjälp här som finns i ditt ord. Och vi vill också stämma in i den bönen att visa oss vägen, Herre. Och gör oss villiga att gå på den. I Jesu Kristi namn. Amen.